I måndags morse, alltså den 17 april, gick förarna på Storstockholms pendeltåg ut i vild strejk. Ni som lyssnar på podden eller bara följer nyheterna och eller bor i Stockholmsregionen kan nog gissa ungefär varför. MTR, som ägs av kinesiska staten och driver både tunnelbanan och pendeln i Stockholm, har under flera år försökt ta bort tågvärdarna på pendeltågen. Detta under aktivt påhejande av det gamla moderata regionstyret, som ju aldrig har sett en besparing de inte gillade. Förarna och facket har hela tiden varit rörande överens om att detta skulle vara direkt förödande för både förarnas arbetssituation och passagerarnas trygghet. Det säger ju sig självt att det inte går för en person att både köra ett tåg och hålla uppsikt över flera hundra passagerare på en och samma gång. För att inte tala om att passagerare som behöver assistans av olika skäl skulle behöva förbeställa den nu, vilket såklart inskränker deras rörelsefrihet något enormt. För att inte tala om alla arbetstillfällen som går förlorade. Under valkampanjen lovade sossarna och deras allierade att de skulle se till att tågvärdarna blir kvar. Men efter maktskiftet har det nya styret inte lyft ett finger för att stoppa MTRs besparingskampanj. Inte heller inom SEKOs förbundsledning, alltså förarnas fackförbund, lyckades de få gehör. För att inom facket var man rädda för att en strejk skulle undergräva förhandlingsläget, eftersom SEKOs och nästan alla andra kollektivavtal i Sverige innehåller en bestämmelse om fredsplikt. Vilket alltså innebär att det ska vara ett avtalsbrott att gå ut i strejk så länge avtalet gäller. Vad som däremot tydligen inte är ett avtalsbrott är att från arbetsgivarens sida bete sig som en liten horunge och totalt ignorera allt ens anställda säger om vad de behöver för att kunna göra sitt jobb. Som vi har nämnt så är det ju knappast ett lyxkrav att få ha en enda kollega med sig när man ska hantera flera hundra människor. Vilket för oss till pudelns kärna, hur är detta då relevant för mig? Jo, även om du inte vare sig kör eller åker pendeltåg eller ens bor i Stockholm, så kommer du att påverkas av detta. Vi som gör den här podden bor alla i småstäder och eller kör bil till jobbet, och vi har ändå gång på gång sett hur de offentliga arbetsgivarnas iver att spara pengar leder till att grundläggande saker som trygghet och tid att göra sitt jobb ordentligt prioriteras bort. Och ni ska inte missta er här. När MTR tar bort tågvärdarna gör de exakt samma sak som vårdchefen som pressar tidsscheman för att spara in en undersköterskestjänst och rektorn som tvingar barn att gå i skolan i en barack eftersom utbildningsbudgeten försvinner in i skatteparadis. Om pendeltågsförarna lyckas med att göra motstånd, så kanske den utvecklingen i längden kan vändas även för oss andra. Så, tänker du nu. Jag som lyssnar på en obskyr vänsterpodd vet såklart allt detta och håller med. Hur kan jag hjälpa till? Jo, det är ju som sagt så att den här strejken är vild, vilket innebär att den per definition är ett brott mot förarnas kollektivavtal. MTR har redan gått ut med planer på att stämma 73 namngivna förare på sin roll i strejken, och under en kort tid så var det även tal om att de skulle kräva SEKO på 100 000 kronor i skadestånd, trots att SEKO inte har haft någonting med den här strejken att göra. Det har de släppt nu, men förarna är fortfarande under hot om rättsliga konsekvenser för det här, och det är ju dyrt att bli ställd inför rätta i Sverige, särskilt om man förlorar. Förarna kommer att behöva ekonomisk hjälp för att klara sig igenom den här processen. Och därför så har strejkkommittén tillsammans med förbundet Arbetar Solidaritet satt igång en insamling till de här kostnaderna. Som i skrivande stund eller igår kväll, som jag tror fortfarande är den sista informationen vi har tillgänglig, hade de samlat in ungefär 1,3 miljoner kronor till det här. Vill man bidra ytterligare till den och ha pengar över, så kan man swisha till 123-699-2952 och märka sitt bidrag med ordet tågvärd. Det här numret behöver ni inte memorera, utan jag kommer skriva ut det i avsnittsbeskrivningen också. Har man inte pengar över till det, så kan och bör man engagera sig fackligt för bättre lön och arbetsvillkor. Och det bör man såklart oavsett om man har pengar över eller inte. Utan vi säger som vi brukar, stå på er, annars gör någon annan det. Nu till veckans avsnitt.
Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång. Om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av er favoritpodd i kategorin tre vuxna män som googlar saker tillsammans, Brödrafolkens podd. Jag som pratar nu heter Max. Och vi sänder som vanligt mer eller mindre direkt ifrån den hemliga poddbunkern djupt under Svinnesunds vatten. Med mig har jag som varje vecka Albin.
Tjena, tjena.
Och Grime.
Hallå.
Även denna veckan verkar det ha hänt saker i Finland. De hade ju val då härom veckan. Lyssna mer på våra två senaste avsnitt om det är någonting ni är intresserade för. Och det som har hänt denna veckan är ju då att den nya riksdagen har samlats.
Ja.
Vilket jag ändå känner är snabba puckar i Sverige. Brukar det väl ändå ta ett par veckor?
Ja, men alltså det är ytterst lite jag vill ge finsk politik, men de verkar rent generellt vara effektivare på det.
Ja, skulle jag gissa så är det väl, ja men det är förklaringen man traditionellt sett brukar ge är väl att eftersom de liksom har varit i krig och gjort sådana grejer på sistone så är de liksom tvungna att ha någon form av effektivitet i arbetet. Medan i Sverige är politikerna mer vana vid att kunna lalla runt lite hur de vill utan att det får några större konsekvenser.
Ja.
Men ja, precis som i Sverige då så är ju det första den nya riksdagen gör efter att den har samlats och väljer en talman. Det som är lite sjukt med hur det fungerar i Finland är att alltså talmannens roll funkar ju såklart annorlunda i Finland i och med att ja, men huvudgrejen den gör i Sverige är ju då att ja, dels så leder riksdagens arbete men framförallt kanske att sköta regeringsbildningen och välja vem som ska utses till regeringsbildare och hålla sonderingssamtal med de olika partiledarna. I Finland är det ju presidenten som gör det.
Så att... Ja, det är fördelen med att man har en statsöverhuvud som kan anförtros med något sorts demokratiskt förtroende.
Jo, visst så är det ju. Så att i Finland är ju då talmannen mycket, mycket mer av en ceremoniell roll.
Sen så i Sverige, så visst, det har även formellt större ansvar, men tills vi liksom fram till men nu senaste åren har bestämt oss för att men vi ska inte ha majoritetsregeringar längre, så har ju inte, alltså, det var ju ingen som brydde sig om. 10 år sedan sket väl alla vem talmannen var.
Det är sant, verkligen. Men... det är också lite speciellt för att dels så är det ganska vanligt att tidigare statsministrar blir talmän nästa gång. Vilket inte är fullt så vanligt i Sverige. Jag tror det ses som liksom lite av en, ja men någon sorts segerrunda. Ja. Att det här är någonting man gör när ens karriär ska liksom rundas av. Så talmannen nu under förra riksdagen, i alla fall stora delar av den, var ju då Matti Vanhanen. Som var statsminister i Finland från typ 2003 till 2010.
Ja, och som jag ser nu verkar ha tillbringat större delen av sin tid på att liksom misslyckas med att reformera utskotten.
Ja. Oh! Det står på Wikipedia att han är son till den kontroversiella statsvetaren Tatu Vanhanen.
Hur blir man en kontroversiell statsvetare?
Han var professor emeritus i statskunskap vid Tammerfors universitet och forskade bland annat om korrelationen mellan nationellt medel-IQ och välstånd.
Oj.
Och är tillsammans med Richard Lynn författare till IQ and the Wealth of Nations och IQ and Global Inequality, där de hävdar att skillnaderna i ländernas medel-IQ skulle bero på medfödda skillnader mellan folkgrupper snarare än att IQ-skillnaderna skulle bero på ekonomiska skillnader.
Alltså det här... Att den, alltså... Ja.
Vanhanen utreddes för hets mot folkgrupp av centralkriminalpolisen mellan 2002 och 2004. I en tidningsintervju hade han hävdat att vita och asiater var mer intelligenta än svarta av evolutionära orsaker och därför bör ges många politiska och ekonomiska ledaruppdrag i Afrika.
Alltså hade han inte varit finne utan liksom någon mer liksom marknadsförbar nationalitet, då hade han ju haft liksom egen fakultet på liksom valfritt delstatsuniversitet i USA.
Ja.
Jobbigt att gå in på att liksom alltså även i ens egen nationalitet så alltså ligger man under medel IQ. Han tyckte att finnarna låg på 97.
Ja. Ja, nu blev vi lite golvade av det här.
Ja, nej, det här var jag inte beredd på. Jag var inte
alls det jag skulle säga var i alla fall att det är också en säregenhet med de finska talmansvalen att ganska ofta är den första som väljs till talman i en ny riksdag också regeringsbildaren.
Ja, nej, men det makes sense, antar jag.
Ja, det är ju... Det hade ju inte riktigt gått att göra så i Sverige i och med att talmannen inte kan avgå.
Nej, men återigen, förutom det här att de är 200, att de är jämnt antal, så är finska riksdagen smartare än den svenska.
Mm. Det kan ligga någonting i det. Jag tycker ju inte att det är ett bra system som vi har.
Nej, det är...
Man kan undra lite. Så att ja, den som då blev vald till talman denna gången var ju då Petteri Orpo. Samlingspartiets partiledare som också förväntar sig att imorgon, vi spelar in detta på torsdagen som vanligt, så att imorgon fredag kommer han förmodligen också att bli utnämnd till regeringsbildare.
Ja, alltså det är som du sa gärna tidigare statsministre, inte framtida statsministre.
Ja, fast de brukar köra lite av varje.
Ja.
Verkar det ju som. Så att det blev då sen, ja, man valde också vice ordförande som då kom från de näst och tredje största partierna. Jag har egentligen inte så mycket att säga om det. Det gick ungefär så som alla väntade sig.
Ja.
Och det intressanta som kommer sen, det vill säga vem Orpo tänker bjuda in i sin koalition, kommer vi ju inte få veta på ett tag.
Nej, precis. Nu kanske du kommer komma in på det här, i så fall får avbryta mig. Men de har också delat upp utskotten mellan sig.
Ja!
Men kan jag bara först se en ting om visetalmannen från Sandfinna?
Ja.
Ja.
I 2011 blev det tydligvis avslört att sekretären hans var medlem av den finske motståndsbevegelsen. Som då är alltså finske grenen av... Nordiske motståndsbevegelsen. Ja.
Nej. På riktigt.
Jag är golvad.
Det är i alla fall det du står på engelsk Wikipedia. Ser ingenting om det på svensk Wikipedia. Och jag läser inte finsk eller polsk. Så är det andra.
Alltid ett gott tecken när en nordisk politiker har en polsk Wikipedia-artikel.
Ja, och nu vill jag tydliga att när Graham säger att han inte läser finska eller polska Wikipedia, det är ett principbeslut. Han kan, men han väljer att inte göra det.
Jo, nej, det ser ut som det också står på polsk Wikipedia, någon gång. Usikker på varför Juho Eerola har en polsk Wikipedia-sida, men det har han tydligvis.
Ja,
jag tycker inte man ska undersöka det närmare.
Alltså, hans karriär, svårt det. Jag läser också på engelska Wikipedia. Det är ju att... Det antyder ju att han försökt gå med i finska motståndsrörelsen, men fick inte.
Jo, så... Kanske nästan är färre än att vara medlem.
Ja.
Ja, jag vet inte riktigt vad det säger om när de tackar nej till en.
Nej, men det här kanske var... Nu vet inte jag... Vid den här tiden, det var i alla fall svenska grenar av Nordiska motståndsrörelsen. Då var ju de liksom fortfarande coola, tuffa grabbar som kunde utöva ultravåld om det behövdes. Och inte som det är nu.
Ja, just det. Politiska bara... soldater.
Ja, och inte som det är nu när de liksom bara är...
Ja, men när de är omöjliga och visuellt urskilja från valfri kyrkogrupp.
Ja, eller jag skulle vara ännu elakare att säga som oss, fast socialt mer missanpassade.
Hur nu det är möjligt, ja.
Men i tillägg till denna sekretären var Juho Eerola själv tydligvis medlem av Suomen Sisu.
Ja, det mest, kanske det mest stereotypa namnet som någon högerextrem grupp har haft som jag känner till. Man måste ändå uppskatta det med dem. Och ingenting annat. De var grundades av medlemmar av en grupp som kallades Thule-sällskapet.
Men är detta samma Thule-sällskapet som
Wikipedia-artikeln länkar dit? Men jag vet inte hur det skulle gå till.
Vi väljer att tro.
Ja, det, men jag antar att det var typ 3 medlemmar därifrån som faktiskt lyckades hitta ungdomselixiret så att de bara lever för evigt nu.
Ja, eller alltså en av dem blev sent som försvarsattaché till Finland under fortsättelseskrigen. Och
sen bara stannade.
Och bara blev bona.
Ja.
Och brakte med sig några kontroversiella teorier om upphavet till den ariska rasen.
Ja, nej, men jag kanske inspirerade Matti Vann, hans pappa då.
Andra vice talmannen är också lite speciell, alltså bara på, om inte annat på det sättet att hon är typ den enda rysk-finska politikern som är aktiv i Finland då.
Oj, det är ju spännande just nu.
Ja,
tänker jag en annan.
Tarja Katarina Filatov, ortodox socialdemokrat, och alltså ortodox i religiös mening, inte att hon är ortodox marxist och med tyska socialdemokratiska partiet på 1910-talet. Så.
Just det, det är viktigt att förtydliga. Finland har ju i den finska staten erkänner ju fortfarande den ortodoxa kyrkan som statsreligion.
Huh.
Det är lite fint ändå.
Tarja Filatov har i tillägg till de Wikipedia sidorna Jo Erola har också Wikipedia-artiklar på russisk och esperanto.
Ja.
Ja. Alltså så här, vi ska inte recensera kvinnligt utseende, men jag bara säger så här mycket. Det går inte att se ut mer som äldre kvinnlig nordisk socialdemokrat än vad Tarja Filatov gör.
Nej.
Jag skulle säga att hon är lik Maud Olofsson. Jag vet inte vad det är.
Ja, men Maud Olofsson ser också ut som socialdemokrat.
I och för sig sant.
Vad fan är galt med alltså faktaboxarna på Esperanto Wikipedia?
Det här är så djupt ner i stereotyp beteende för den här podden som vi någonsin kommer att komma.
Men se på den.
Ja, nej, så här, nej, jag håller med. Det här var inte bra design. Också märkligt val att liksom ha, men jag tror att hennes, alltså, nu vet inte jag hur man ska tolka Esperanto Wikipedia, men jag tror att man tyder att hon är, men inte cis i alla fall.
Nej, jag vet inte riktigt vad.
Okej, jag känner att vi måste gå tillbaka. Gräv uppåt.
Ja, du sa då om utvalgsledare för vi började på detta spåret.
Ja, precis. De har utsett ordförande i utskotten.
Är jag tillbaks?
Du är tillbaks, ja. Du hörs. Och då gör de så att i alla fall den här gången, de 3 största partierna får 4 var. Centern får 2 och de gröna, Vänsterförbundet och svenskarna får 1 var. Samlingspartiet verkar ju som...
Alltså, det kan vara så att det är så här det fungerar i Sverige också, men jag var lite tagen av det att sättet det verkar fungera på i Finland är att partierna får ett antal utskott tilldelat efter storlek. Mm. Och sen får de liksom gå i turordning så att det första partiet får välja vilka x antal utskott de ska ha och sen får nästa välja och så vidare.
Och ja, men det största partiet får välja alla sina utvalg med en gång? Eller?
Ja.
Ja.
Det verkar så i alla
fall. Ja.
Det är kärdligt, man borde göra det efter tur och alltså sända det som en stor tv-begivenhet. Köra lite, alltså, kör lite NFL-draft över hela processen.
Gör det till en uppesittarkväll.
Ja. Ja, men så här, men alltså, de 3 stora partierna, de verkar fått typ det de vill. Samlingspartiet får utskotten för att visa att de är störst och seriösa och har makten, plus arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, så att de verkligen kan knulla sönder arbetslösa.
Ja.
Samfinländarna får förvaltningsutskottet som Och det här, och det motiverar dem med att det är de som har hand om invandringen. Lagutskottet, yes. Det är de som har hand om att utvisa invandrarjävlarna. Deras, inte deras ord, men jag tänker deras mening. Och så ekonomiutskottet, för att ja, men det är väl stort och coolt och seriöst. Plus jord- och skogsbruksutskottet, för att men nu ska man äntligen få...
Jag tänker att, alltså att Finland har ett, kallar det för jord- och skogsbruksutskottet, påminner lite om att Norge har en olja- och energiminister.
Ja.
Ja.
Det är ungefär samma...
Jag tänker att det är ju, det är bara att beskriva sanningen. Så den finska jordbruket är väl som det svenska jordbruket, i princip bara skogsbruk.
Ja, ännu mer skulle väl jag säga, för att det går ju ändå att odla i ungefär halva Sverige.
Ja. Men jag tänker att Centern var väl jätteglad över att de blev av med den.
Vem var det som fick jord- och skogbruksutvalget?
Samfinländarna.
Ja, men det är ju bara för att man ska alltså verkligen fastslå att man äntligen har knäckt Centern.
Ja, så här. Centerpartiet har haft, och Agrarförbundet innan det, har haft den här posten sedan 1920.
Jo, självklart. Det är ju detta de existerar för.
Ja. Sossarna fick också, eller men jag tror de är ganska nöjda. Utrikesutskottet, revisionsutskottet också stort och coolt. Kulturutskottet.
Fast revisionsutskottet är väl det sista man vill sitta i, eller?
Men det är ju också ett naturligt ställe att placera socialdemokrater.
Det är sant.
Ja. Kulturutskottet.
Dels det, och dels tänker jag att det kanske är ett bra utskott att sitta i om man ska gå i opposition.
Jo, men precis.
Det är det sannolikt så.
Men kulturutskottet, jag tänker att det är väl också, men dels finns, jag tänker att det finns en hyfsat stor andel av deras riksdagsbänk är personer som bryr sig om kulturpolitik. Plus,
jag misstänker att det är större i Vänsterförbundet, men jag...
Jo, absolut, men Vänsterförbundet har inte fått välja än.
Nej. Jag tänker att det är alltså Vänsterförbundet, De Gröna och Svensk Folkeparti, men Svensk Folkeparti är bara intresserad i en väldigt specifik del av kulturpolitiken.
Ja, så är det. Och sen till sist sociala hälsovårdsutskottet, vilket också är en rimligt socialutskott.
Verkligen.
Centern, om man liksom tänker på att de har fått sitt existensberättigande från taget dem, borde också vara ganska nöjda. Finansutskottet och kommunikationsutskottet.
Det här är spännande, för att... Av det lär vi oss att Finlands riksdag har både ett ekonomiutskott och ett finansutskott.
Och ett revolutionsutskott då.
Ja, men alltså jag tänker att Centerpartiet har mycket att vara förnöjd med här. Att få finansutvalget som fjärrvälger är ett otroligt kupp.
Ja, det är verkligen sjukt att inget av de andra ville röra det.
Ja, men alltså här tror jag de har stort potential till att bygga upp ett lag som verkligen kan konkurrera nästa säsong.
Ja, jo, nej, men så det att samfinländarna inte tog det första valet de hade, utan istället tog EU-utskottet, är ju, ja, det är en skräll. Men det kanske var för att se till att samfinländarna inte tog EU-utskottet och hade sönder någonting. Så det, ja. Men de gröna, med tanke på att de gjorde ett katastrof.
Jag tror också att regeringspartiet vill ha den.
Jo, det är rimligt. De gröna också anledningen var nöjda, framförallt tänka på att de gjorde ett katastrofval, miljöutskottet.
Det hade varit lite rart hvis de valde något annat.
Ja, eller hur?
Ja.
Nu kom vi in på valets riktiga förlorare. De som fick ta det som kom, det som verkligen var över. Och som jag tänker, det här kan ju inte någon vara glad över. Vänsterförbundet, framtidsutskottet.
Ja, det är alltså den... Det är utskottet som, till skillnad från all annan politik, ska intressera sig för vad som kommer hända i framtiden.
Ja, alltså allt det andra sträcker sig. Alla de andra utskotten rör antingen det som händer just i denna sekund, eller det som redan har hänt.
Ja, ja. Men det vet vi ju, att den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Och den som kontrollerar nutiden kontrollerar det förflutna.
Ja, vilket gör att framtidsutskottet är helt onödigt och framförallt helt maktlöst.
Alltså, vad gör framtidsutvalget som man inte gör i alltså, de andra utvalgen?
Utskottets viktigaste uppgift är att analysera framtidsutsikterna på olika områden och ta ställning till framtida frågor utgående från statsrådets framtidsredogörelser och utarbeta betänkanden om dem.
Okej, så där är ett råd som man sitter och tänker på ting. Man gör ingenting.
Filosofiutskottet.
Jo, men det är ju egentligen ett rimligt sted att placera vänstern.
Jo, nej men
ja, det är väl ungefär där de bor.
Ja, ja. Dessvärre.
Sen, de jag tycker riktigt synd om, då kom vi till sista minst, Svenska Folkpartiet i Finland, underrättelse till synsutskottet.
Ja.
Ja, så liksom, nu vet jag att finska underrättelsetjänsten kommer att börja publicera all sina fynd på svenska från mig nu.
Yes.
Så, ja. Det var väl utöver det, vad mer kan vi rapportera från vårt grannland i öst? Ninistö vill återmilitarisera Åland.
Ja, det...
Jo, men det som jag sagt tidigare, syns att Åland förtjänar det.
Ja, men jag tänker att vi låter dem ju ha det för att det ska vara avmilitariserat. Det här är ju grund för kriget. Men tyvärr så är Finland i NATO nu och vi inte det.
Ja, exakt. Det kan bli förödande om vi angriper dem i nuläget.
Ja, vi kan vänta till efter turkiska valet i alla fall.
Mm.
Nu var det lite tyst, för jag såg också att en ny presidentkandidat kommer ställa upp för 2024. Jag måste reda på vem han är då.
Ja, det var utrikesinstitutet.
Så.
Ja, exakt.
Okej, men hans grej är att han pratar om ryska invasionen av Ukraina. Det är helt
ordentligt. Jaha, så det är ungefär som om Sverige hade haft en president och folk började prata om att Anders Tegnell skulle väljas till den.
Ja, men typ så. Är liksom han överstelöjtnanten som med rapport varje kväll för att säga det är dåligt för Ryssland att de inte vunnit än. Det är dåligt för Ukraina att Ryssland fortfarande är kvar där.
Ja, Joakim Paasikivi.
Ja, som nu också kan ställa upp i... Nej, nu höll jag på att bli rasist igen.
Jo, men jag tror han är släkt med den gamla finska presidenten med samma efternamn. Ja, precis. Han är son till honom.
Ja.
Den andra, Ninistö, bråkar och liksom har konstaterat att de gröna suger. Och att det var därför det gick åt helvete. Alla borde ta åt sig, gör bättre, gör om.
Ja, han har blivit Carl Schlyter.
Ja, alltså med tanke på att det gick åt helvete för dem så... Ja.
Han tar ju inte fel.
Nej.
Nej, det är ju så. Men, jag tänker att vi rundar av Finlandsdelen med... att göra det här quizet som Svenska Yle har lagt upp med rubriken Kan du göra det bättre själv?
Mm.
Jag läser beskrivningen här. Finlands kreditgräns går på rött vid 6 miljarder. Gör något. I det här spelet kan du skära ner på statens utgifter, sänka skatterna eller göra båda.
Sänka skatterna, inte öka skatterna.
Nej, oklart hur det ska hjälpa statsskulden att sänka skatterna, men ja. Pengarna tas från riktiga människor och riktig service. Eller som jag då uttrycker det, dream death, real death.
Ja, men det är därför vi ska höja skatterna, det straffar riktiga människor. Så...
Ja, å andra sidan... Om du inte sparar in på någonting, ökar statsskulden och i det långa loppet lider alla ännu värre. Ta reda på hur pengarna används och vem som drabbas av dina nedskärningar.
Mm. Det här låter bra. Det känns som att jag kommer inte bli arg.
Nej då. Så ämne nummer ett. Förvärvsinkomstskatt. En sänkning av inkomstskatten skulle innebära att en större del av lönen, pensionen och arbetslöshetsskyddet blir kvar efter skatt. Finansministeriet har inte understött en sänkning av inkomstskatten. Några höjningar av inkomstskatten har egentligen inte föreslagit. Men eftersom genom det skulle staten samla in en rejäl pott. Åtminstone ifall de så kallade dynamiska effekterna som leder till förändrat beteende inte tas i beaktande.
Ja. Eller?
Så då är alternativen vi har här. Ingen förändring. Sänkning av skatten med 1 procentenhet. Höjning av skatten med 1 procentenhet. Eller rejäl höjning av skatten, 2 procentenheter.
Nej, men alltså vi... Finnarna har haft det för bra för länge. Höj med 2, säger jag.
Ja, hvis 2 är det högsta vi får lov till, så får det väl bli 2 då.
Ja. Samuel är förbannad över den stora skattehöjningen.
Väl, det är dumt för Samuel.
Är det ens någon idé att jobba längre, frågar han sig.
Ja, men säg upp dig då.
Område 2, pensioner. När priser och löner stiger ökar även pensionerna. Detta sker automatiskt med hjälp av ett index. Redan nu betalas 34 miljarder euro ut i pensioner. De utgör en stor del av den offentliga ekonomin, även om staten bara betalar ut en del av dem direkt. Majoriteten av de medel som går till pensioner samlas in av arbetstagare och arbetsgivare i form av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Älskar finsk kanslisvenska. Den är om någonting bättre än våran.
Ja.
Och då är ju alternativen här då. Ingen förändring. Frys arbetspensionsindexet i 1 års tid. Frys det i 2 års tid. Eller frys det i 4 års tid.
Och så då så vill man frysa det så att det inte ska följa inflationen då.
Exakt.
Ja, jag skulle till och säga att frysa alltså indexjusteringen under en period med vedvarende ganska hög inflation. Enkelte ville kalla det drap. Jag säger inte nödvändigtvis det, men jag säger inte det.
Okej, okay, är vi för eller emot det?
Inte alltså, jag må väl säga att det är inte för att dräpa alla pensionister.
Nej, jag känner att det
jag tänker man må ta det lite på alltså från person till person.
Ja, alltså, ja. Alltså Finland är ett så litet land så där kan man göra det på individuell basis.
Just det.
Ja, så nej till indexfrysning, ja till dödspaneler.
Ja, precis. Vi skriver in det liksom på skärmen och...
Ja. Nästa avsnitt då. Det här var det ingen individ som reagerade.
Nej, fast det här var ett bra beslut då. Liksom, nej okej, det var förra var också ett bra beslut, men ja.
Fan. Ja. Nästa punkt är bostadsbidrag. Och man ska ju komma ihåg att Finland betalar ut sinnessjuka mängder bostadsbidrag eftersom de har marknadshyror.
Alltså hoppas man ju att ett av svarsalternativen är nationalisera bostadsbeståndet.
Upp mot 400 000 hushåll får allmänt bostadsbidrag för måttliga boendekostnader. Under 2021 betalade FPA, alltså finska försäkringskassan, ut nästan 1,6 miljarder euro i bostadsbidrag. Finansministeriet har förslagit att stödet förnyas. Till exempel genom att låta bostadstillägget omfatta även studerande.
Ja.
Det här är då inte någonting man får ta ställning till. Så jag är oklart varför de har skrivit så. De alternativen vi har är ingen förändring. Skär ner på bostadsbidraget med 50 euro per hushåll. Eller skär ner på bostadsbidraget med 50 euro per person för alla i hushållet som omfattas.
Så att säga, behåll det eller liksom...
Eller skär.
Nej, alltså det finns så mycket i kritiken om att allting varit lite jobbigt när man bara lät kommunister bli journalister på 60-70-talet. Men det hade ju sina fördelar också.
Ja.
Men vi behåller antar jag.
Ja, alltså hade man framdeles haft alltså gode kommunistiske medier, så ville man her hatt det korrekte alternativet, som er å ikke anerkjenne
bostadsbeståndet.
Nekte å anerkjenne Sovjetunionens oppløsning og insistere på at Finland er en del av den.
Var er det svarsalternativet?
Ja, det kan man undra.
Vi kräver att få ta ställning till Sovjets så kallade upplösande.
Nästa område är jordbruksstöd. Cirka 2 miljarder euro i jordbruksstöd betalas ut i år. En stor del av summan består av EU-pengar, men i år betalas även cirka 350 miljoner euro ut i nationella jordbruksstöd. Och precis som tidigare har vi då tre alternativ. Ingen förändring. Minska stöden till jordbruk och trädgårdsodling med 30 miljoner. Och skär också ner på det nordliga stödet till gårdar som har djur med 200 miljoner.
Ja... Återigen, det korrekta svaret, ekokolosser finns inte, men så jag antar att vi låter det vara kvar som det är.
Ja, så jag är fördeles lite traumatiserad av det jag lärt om det nederländska provinsvalget. Förra uke så har jag lite lust till att alltså, kutta så mycket som möjligt, men...
Ja, men, det, jag...
men ja, vi kan väl låta det bara vara.
Ja, jag tycker en grej vi lärde oss av finska och nederländska provinsvalet är att om man provocerar dem ens lite grann så blir de nazister.
Jo.
Så det är alltså det här är ju ren appeasement mot den finländska landsbygden.
Nu kommer det en punkt som vi kanske har lite andra åsikter om, nämligen företagsstöd. Mm. Staten betalar ut nästan 2 miljarder euro i företagsstöd utan att de maffiga coronastöden tas med i beräkningarna. En del företagsstöd är rent av skadliga eftersom de bland annat uppmuntrar till användning av fossila bränslen. Flera partier är beredda att skära ner i företagsstöden på ett eller annat sätt. Och då har vi alternativen ingen förändring, skär ner på allt med 5% eller skär ner på allt med 10%.
Alltså 10% hörs ganska bra ut, hvis vi kan lägga till en extra noll.
Ja, men absolut.
Ja, då kör vi på det.
Nu kommer quizen bli arg, känner du på mig?
Ja, jo då. Kostnaderna stiger för IBOs arbetsgivare. Jobben är hotade och omställningsförhandlingar inleds.
Ja, men du skulle inte gnällt när vi höjde skatten då? Vi har ju inte råd med det här längre, vi fick inte höja den.
Utvecklingsbistånd. Finlands utvecklingsbistånd närmar sig en nivå på 0,4% av BNP trots att FNs mål ligger på 0,7%. Stödet uppgår till 1,2 miljarder euro. Pengarna går till utvecklingssamarbete samt till att stödja FNs utvecklingsbankerna och de finländska medborgarorganisationernas arbete. Samfinländarna har sedan länge förespråkat nedskärningar i utvecklingsbiståndet. Och då har vi alternativen ingen förändring, minska med 10%, minska med 30%.
Så efter att de säger att det finska utvecklingsbiståndet borde vara nästan dubbelt så stort som det är, så får vi inte alternativt att göra det så stort.
Nej, här skulle du spara pengar.
Mm, men när vi gör det blir de arga. Jävla ekonomer. Ja, men vi får liksom behålla den lilla spillransjäl den finska nationen har, så låter vi det ligga kvar vars det är då.
Ja. Vi fortsätter med underhåll av farleder. Underhåll av vägar, farleder och banor äter upp 1,3 miljarder euro av statsbudgeten i år. Pengarna används för allt från farledsplanering till isbrytare. Framförallt den kraftiga prishöjningen på bitumen, alltså huvudingrediensen i asfalt, har på senare tid pressat budgeten. Pengarna räcker inte till för att hålla ens det nuvarande vägnätet i gott skick. Partierna är inte pigga på att skära ner på farledspengarna. Finansministeriet anser det möjligt att minska budgeten för underhåll av huvudlederna med 300 miljoner euro. Och då, som sagt, i och med att de skriver i brödtexten att pengarna de nu lägger inte räcker till, så har vi naturligtvis bara alternativen ingen förändring, skär ner med 10% eller skär ner med 20%.
Alltså jag visste att jag skulle bli arg av det här, men jag trodde inte att jag skulle bli arg på det här sättet.
Nej. Här ska vi se. Nu kommer det äntligen lite alternativ.
Ja.
Nästa område. Polisen.
Ja, jäklar.
Många partier vill ha fler poliser, trots att man försöker minska de statliga utgifterna. Kostnaden för polisverksamheten uppgår nu till 850 miljoner euro. Det finns cirka 7500 poliser i Finland. Och här har vi då alternativen. Ingen förändring. Öka anslagen med 10% eller minska dem med 10%.
Ja, det här var svårt. Grime, hur tänker du här?
nok en gang ikke veldig imponert over alternativene. Hvor øke budsjettet med 20% og omorganisere politivesenet til folkekommissariatet for innenriksanliggender?
Ja,
ja, precis. Bara är öka anslagen och lägg de nya pengarna på att beväpna arbetarklassen.
Ja,
jag känner att jag dels känner att jag fan inte vet, men det tråkiga är oförändrat. Det hade varit tråkigt att säga.
Ja, det måste vara enten upp eller ned.
Ja. Och så den blir arg på oss när vi inte försöker skära ner. Så nu tycker jag du skär ner lite grann.
Ja, ja. Jag tycker vi gör det för balansens skull och ser vad som händer.
Man må ju trots allt spara pengar.
Ja,
ja.
Det är viktigt har jag hört. Så.
Ja. Nedskärningarna i polisens anslag kan leda till omfattande personalminskningar. Vilket gick att undvika i årets budget genom att höja anslaget. I trafiken knäpper fartkamerorna till på välbekanta ställen, men polisrassur är allt mer sällsynta.
Åh nej.
Inte våra rassur. Vad ska hända nu?
Ja, nu får folk få bukt på... Ja, jag vet inte, vad har Finland för brottslighet?
Hembränning.
Ja, det är väl alltså hembränt och knivstickning i fylla.
Ja, men jag tänker att får vi bukt med det ena så kommer ju det andra också att lösa sig.
Ja.
Så det kan man spara hälften av polisens resurser.
Precis. Nej, men båda två är liksom beteenden som bör k-märkas som kulturskatter. Så det är...
Ja, absolut.
Det är så skönt att det finns ett land som egentligen på samma nivå som mig själv, men som man har alla de här rasistiska troperna om.
Ja.
Så det är inte lika fult att säga dem.
Nej, exakt.
Ja, så kutt politibudgetet med 100%, nej, med 80% överför resten till kulturdepartementet.
Lysande. Nästa punkt, försvarsutgifter. Mm. Finland spenderar i år drygt 5 miljarder euro på sitt militära försvar. Det är över dubbelt mer än 2021. Jag vet inte om det betyder att det är dubbelt så mycket eller om det är att det är tre gånger så mycket.
Ja, nej, alltså... Nej.
Det här är alltid härligt med finlandssvenska.
Ja.
Hur som helst, att skaffa jaktflygplan kostar 1,4 miljarder. Finland kommer snart att betala 23 miljoner euro i medlemsavgift i NATO.
Varför ska... Nej, men... Jag vet att vi ska inte tjata om NATO hela tiden, men... Hur fan kan... Varför ska antingen vill de ha med Finland, eller så måste Finland betala in sig, bestämmer er.
Nej, men alltså tror du det är gratis att rekrytera topptalenter som Jens Stoltenberg och Günther Fällinger?
Jag antar att de fick betalt ur samma hemliga fond där som liksom USA använder för att täcka upp Dalai Lamas pedofili. Obs, inte ett grovt påhopp. Vi har det här är dokumenterat den här gången.
Ja, äntligen. Äntligen kan vi förtala Dalai Lama i den här podden, som vi har väntat.
Dessutom så misstänker jag att alltså, kinesisk ärekränkningslovgivning har ett specifikt undantag för tibetanerna.
Ja, jag tror du skulle säga för Dalai Lama specifikt, men...
det är ett undantag för tibetanerna, och så ett enda bredare undantag för Dalai Lama.
Ja. Sen tror jag ju dock jag tror ju dock inte att det är sant, för hade det varit sant hade kineserna tagit reda på det här och läckt ut det för 40 år sedan.
Jo, som helst. Inget riksdagsparti har föreslagit att man ska pruta på försvarsutgifterna. Så alternativen vi har är...
Varför inte? De är medlemmar av NATO, och vad ska du med ett eget försvar? La USA göra det.
Alternativen är då ingen förändring. Öka försvarsutgifterna med 1% eller minska dem med 1%.
Ska man först vara medlem av NATO så må man i det minste spara pengar på det, kutta med 1%.
Ja,
det är lite spännande det här, för att de säger i början att försvarsutslaget har fördubblats, om vi gissar att det är så det ska tolkas, på 2 år. Och sen har man bara 1% spelrum.
Ja, nej, men för ner på 1%, Förövar hela försvarsbudgeten till att bara köpa liksom gamla östblocks automatkarbiner och liksom annat som man kan dela ut till folk med lisan.
Antalet repetitionsövningar minskar efter att ha ökat i och med att Ryssland anföll Ukraina. År 2021 deltog färre än 18 000 personer i repövningar, i fjol nästan 30 000. Om pengarna inte räcker till skjuter man också upp renoveringar av försvarsmaktens fastigheter. Till exempel behövs det pengar för att upprätthålla de nya F-35-jaktplanens hangarer. Ja, det gäller ju att inte regna på dem.
Ja, ja.
Och hålla kasernbyggnaderna i gott skick.
Vad ska man med detta? Man är nu beskyttet av 10 000 atomvapen. Jag tror inte Ryssland kommer att invadera. Varför är det så kritiskt nödvändigt att vara medlem av NATO för att ligga under den amerikanska kärnvapenparaplyen? Men man måste också bruka ända mer pengar på försvaret än tidigare. Enten så är det en effektiv avskräcker eller så är det inte det.
Nästa punkt. Mervärdesskatten är statens maffigaste inkomstkälla. Skatten på försäljning av diverse varor och tjänster hovar in över 22 miljarder euro till staten. Den allmänna skattesatsen ligger just nu på 24%. Det finns också reducerade skattesatser på 14 och 10. Sverige har högre mervärdesskatt än Finland, medan Tyskland är lägre. Och här är det spännande.
Mm.
Ni kommer ihåg förra skatteposten där vi hade alternativen bibehåll, sänk eller höj.
Ja.
När det kommer till mervärdesskatt så har vi alternativen. Vi har redan en sträng skattesats. Att höja den gör mer skada eller än nytta. Så behåll den som den är. Höj skattesatsen från 24-25%. Eller slopa de reducerade skattesatserna på bland annat mat och läkemedel.
Men vad är, alltså det här är ju sjukt.
Ja, men det är ju Timbro som har gjort det här spelet.
Men det är ju det.
Nej, men... Timbro alternativt S-studentklubben på Handels.
Men det är väl i stort sett identiska människor.
Ungefär,
alltså, förutom att jag misstänker att S-studenter på Handels har högre kroppstemperatur, alltså typ närmare 35 istället för 20.
Ja. Jag tolkar det som att vi bibehåller den.
Fattig har haft för billig mat för länge.
Jag tänker att vi ökar den för att reducera gränshandel från Finnmark till Finland.
Tyvärr inte ett alternativ.
Öka den i finska Lappland. Sänk överallt annars.
Nästa punkt här är den absolut viktigaste när det gäller att när det gäller offentliga besparingar. Kultur.
Mm.
Undervisnings- och kulturministeriet stöder konst och kultur med 610 miljoner euro. Det är 0,7% av statens budget. Pengarna går till flera olika saker. Till exempel bidrag till aktörer inom kulturbranschen, bibliotek och konstnärspensioner. Jag är helt orelaterat, men jag dricker gravöl varje år på dagen då den statliga konstnärslönen avskaffades i Sverige.
Ja, vi hade kunnat...
Ja, det var mitt livsmål fram till dess.
Har man avskaffat kunstnärslönen, inte bara så begränsat hur många som mottar kunstnärslönen, till ett så lite antal människor att det inte utgör någon forskjell i budgetet?
Det
ville ju varit en mycket mer elegant lösning.
Ja, det är ju inga nya som får.
Fy fan.
Sen tror jag att de som redan har det blir inte av med det, men det är ju bara 40-talister.
Ja, köttberget.
Ja. Och då har vi alternativen behåll som det är, skär ner med 5% eller skär ner med 10%.
Ja,
men de här otroligt viktiga 0,7% av statsbudgeten.
Ja, men de enda i Finland som håller på med kultur är Arto Paasilinna som är död och Europas Boar. Så jag tycker skär.
Okej. Okay. Det här är ju också då ett stöd som är till oproportionerlig gang för den koloniala klassen i Finland.
Ja.
Ja, för övrig är finsk 90-tals black metal dritt, klart underlägent norsk 90-tals black metal kutt.
Ja, här kör vi.
Ja, det är kontroversiella ståndpunkter från vänsterpodden här, men vi kör. Vi kör den stora nedskärningen då,
ja.
Eller?
Ja.
Det har blivit för dyrt att gå på teater och Irma stannar hemma. Hennes granne är musiker och får nu in ännu mindre pengar på konserter.
Men skaffa dig ett jobb då.
Att stödja kulturen vore ett billigt sätt att få folk i alla åldrar att må bättre, tycker Irma. Så absurt att skära ner i det.
Det är ingen som går på teater oavsett, Irma lyver.
Ja, det är väl ingen utanför, ja, men vad nu motsvarigheten till Östermalm är i Helsingfors.
Ja, nej men jag säger samma sak till Irma som vi sa till Samuel. Det där lösa arbetsbrigaden.
Fordonsskatt. Förra året samlade Finland in 1,1 miljarder euro i fordonsskatt. I takt med att utsläppen sjunker minskar skatteintäkterna. I den årliga fordonsskatten ingår en grundskatt och en drivkraftsskatt som betalas av el- och dieselbilsförare. Vänta, va? Bilisterna betalar också stora summor i form av bränsle- och bilskatt. Och då har vi då alternativen. Det är nödvändigt att ha bil. Fordonsskatten får inte röras. Fordonsskatten ska följa löneutvecklingen, vilket ger ett tillskott av 17 miljoner euro. Eller höj fordonsskatten med 100 euro, vilket ger en tillskott på 300 miljoner.
Vad innebär det att vi binder den med löneutvecklingen?
Ja, det innebär en liten höjning. Jag tycker nog det känns rimligt, eller?
Ja, det känns väldigt teknokrat och tråkigt, men...
Ja, och det är vi ju emot i princip, men...
Ja, men alltså, det är ju ingen göja alternativ här, så då kan vi väl lika gärna gå för det kärleksta. Som då blir lönsväxtinvestering.
Vi kör så. Almas stora dieselbil lägger redan i den högsta klassen för fordonsskatt och förbrukar dyrt bränsle. Alma tycker att bilskatten är regionalt orättvis eftersom bilen är ett viktigt transportmedel för människor som bor i glesbygden.
Ja.
Jag tänker att det finns en uppenbar lösning om hennes stora bil är för dyr.
Ja, jag tänkte också det. Sen så har hon väl en poäng. Förbjud...
Det finns ju alltså bara för att hon bor på landsbygden finns ju ingenting som tvingar henne att köra runt i en RAV4.
Nej, sen har hon ju en poäng. Förbjud privatbilismen helt i Helsingborg. Ja, Helsingfors, men Helsingborg också för den delen.
Ja, de förtjänar inte det.
Och typ avskaffa bilskatten i finska Lappland. Och så kan man ha en rullande skala däremellan.
Ja.
Men vi gör vad vi kan med de alternativ de ger oss. Så.
Nästa steg, barnbidrag. Det skattefria barnbidraget betalas ut för varje barn oberoende av föräldrarnas inkomst. Och 2022 betalade staten ut barnbidrag till ett värde av 1,5 miljarder euro. Enligt finansministeriet kan man spara genom att förenkla barnbidragssystemet.
Hur då?
Ja, dels det. Dels återigen, skriver de någonting som har förslagits och sen ger de inte en alternativet att välja det. Utan de alternativ vi har här får man inte skära ner, barnen är vår framtid. Sänk barnbidraget med 10% eller sänk barnbidraget med 30%.
Ja, det här, nu börjar vi nära med socialt mord som på pensionsfrågan.
Ja, men alltså, den viktiga forskjellen här är att jag är väldigt lei av att läsa amerikanska socialdemokrater som Matt Brunegg snacka om hur fantastiskt utformat det finska barnbidraget är. Plus att jag av arbetsorsaker är väldigt lei barn. Så 30% var kanske lite rätt, men 10 tänker
jag.
Ja,
alltså vår inställning mot finska barn specifikt är ju ganska hård.
Just det. Det har vi lärt oss nu.
Straffa dem jävlarna.
Vi behöver inte fler Twitch-nazister.
Nej, men skärpa 10 tycker jag.
Ja. Familjen Gustafssons personliga finanser kollapsar inte. Men man är tvungen att kompromissa om födelsedagspresenter till dagisvänner. Jag tänker, det kan de väl ta för fosterlandet?
Ja, men sen, nu straffade vi ännu fler barn än vad vi hade trott.
Ja, herregud. Hur många flugor som helst i en smäll.
Dessutom så är det idiotiskt att bruka något särskilt med pengar på... Börsdagsgaver till små barn.
Ja.
Ja.
De klarer fint att underhålla sig själv i timmesvis bara du ger dem en pinne och en tråd.
Ja, och klarar de inte det?
En ball. Det...
Ja, precis, en ättpåse.
En flaskekork. Eller en box med flaskekorker.
Ja. De är som katter.
Ja, lite grann. Ja,
mindre renliga.
Ganska mycket mindre renliga.
Nästa steg då, även det säkert uppbyggande, grundskolor. Grundutbildningen kostar cirka 5 miljarder euro per år. Största delen av pengarna kommer från kommunalskatterna. Cirka 1,5 miljarder euro kommer från finansministeriet och en halv miljard från undervisnings- och kulturministeriet. Partierna har inte varit villiga att skära ner på utbildningen. Då har vi alternativen. Det syns redan en nedgång i inlärningsresultaten. Man kan inte spara på utbildning.
Mm.
Eller de statliga bidragen till grundutbildningen ska skäras ner med 750 miljoner. Alltså hälften.
Det är alltså ett alternativ vi har. Liksom bara, låt det vara.
Ja, det finns ett till. Ja. Och det är ju då att utbildningsministeriets tilläggsstöd ska dessutom minskas med 250 miljoner. Alltså skärs utbildningen ner med totalt 1 miljard. Det vill säga även det skärs med hälften.
Ja, alltså hur, det här blir svårt. Vi har ju vår starka...
Antibarn.
Jo, men på andra sidan, vi vill inte göra finska Grime arbetslös heller.
Nej, men nu var du alltså snack om grundskolan.
Grime
ja, men jag vet inte. Jag tänker om man också brukar mindre pengar på skolor så är det mer pengar till att anställa barnhagelärare.
Sant.
Ja.
Men ett förslag jag har här är att man kan spara i undervisningen på att kun ha ett officiellt språk. Och kutta ut finsk undervisning.
Ja, återgå till 1700-talets ideal.
Ja, men det är ju ambitionen på alla andra frågor.
1861, worst year of life.
Det är det de vill på alla andra frågor också. Varför inte här?
Ja, var landar vi?
Nej, men jag tycker vi ska vara konsekventa.
Okej. Okay. Staten minskar på utbildningsbidragen till skolorna. Skolvägen för familjen Gustafssons äldsta barn blir ännu längre då hemkommunen fattar ett jobbigt beslut och stänger byskolan. Familjen överväger att flytta närmare skolorna.
Vänta, familjen Gustafsson, varken den samma familjen som i...
Som fick spara på födelsedagspresenterna, jo.
Jo, nej, men alltså, i hvert fall familjen Gustafsson får ju då tydlig føle...
Ja.
Vår antibarnepolitik på kroppen. Det är bra.
Ja, jo visst.
Där slutar det kanske att ha barn.
Nästa ämne är välfärdsområdena. Inget parti säger sig vilja spara på sociala hälsovården, men samlingspartiet skulle bromsa utgiftsökningen de kommande åren med 1 miljard euro.
Så ingen vill spara på hälsa bortsett från samlingspartiet som vill göra akkurat det.
Ungefär så, ja. Sociala hälsovården använder mest statliga skattepengar. I år får välfärdsområdena 22 miljarder euro. Hälsovård är det sista som ska sparas på i första alternativet. Låt inte sociala och hälsovårdsutgifterna stiga de kommande åren. Och sen den tredje har en ganska förbluffande text. En åldrande befolkning behöver fler tjänster och det kostar pengar. Slopa också indexjusteringen inom social- och hälsovården.
Men...
Så en åldrande befolkning behöver fler tjänster och det kostar pengar. Därför måste vi skära. Ja, det är förbryllande detta. Men återigen, jag tror jag kan gissa.
Ja.
Och så det allra sista nu då. Hushållsavdraget, det vill säga ROT och RUT, är en skatteförmån för till exempel renovering och barnomsorg. De som använder förmånen mest är medel- och höginkomsttagare. Eftersom de är den samhällsgrupp som betalar en stor del av statens skatteinkomster finansierar de på sätt och vis förmånen själva. Ett sätt att se på det. Skatteförmånen innebär 420 miljoner euro i förlorade skatteintäkter för staten. Alternativen då. Bort med tassarna från den här förmånen, annars tar jag hammaren i egen hand.
Oj, det var det. Var.
Minska förmånens maximibelopp och skattelättnadens andel med 10%. Eller minska den med 25%.
Alltså, jeg tror man kan få ett väldigt bra tv-program utav att denne mannen tar hammaren i egen hand.
Ja, men det tror jag också.
Så jag tänker att vi går för 25%.
Det kör vi.
Sacco tänker om när det gäller renoveringen av sitt hus. Han har blivit tipsad om företaget Sutti och Sotko, som antagligen är någon form av ordvits på finska, som kan göra jobbet svart. De kan han anställa. Skattmasen får nog inget, säger Sacco ilsket.
Ja, eller... Ja.
Alltså, jag vill inte stolt på finska hantverkare som jobbar svart, men det får nog vara Sacco sitt problem.
Ja, det är inte... Kör.
Ja, det rör inte riktigt oss i ryggen. Så att av de 6 miljonerna som skulle sparas in, eller 6 miljarderna, återstår nu 1 miljard 425 miljoner. Vilket jag ändå måste säga är bättre än vad jag trodde vi skulle landa.
Ja, eller sämre.
Eller hur man nu ska säga, mer sparande.
Ja, så jag hade ränt med att vi kom till att öka underskuddet.
Ja, alltså nu har jag, alltså, jag har tappat varför var det så viktigt att vi skulle spara in då.
Ja, men det är för att statsskuld.
Alltså, jag förstår varför Samlingspartiet vann. För alltså, de har ju uppehållit media på sin sida.
Ja, det här spelet kallar det här måttet på budgetunderskott är ju då överskriden kreditgräns. Så det är verkligen riktigt. Ja, men Finland är ju bevisligen fast i 90-talet på mer än ett sätt.
Jo, men alltså, det är viktigt att huska på att... nasjonaløkonomi og husholdningsøkonomi er direkte sammenligbare, for det at som en husholdning kan man også skrive sin egen valuta.
Ja. Eller kan Finland det lenger, da?
Nei, det kan du jo faktisk ikke.
Nei, det er sant, så det er exakt samme. Men, er vi nøyde med alle våre val?
Nei, men det er vel aldrig så.
Nei, jeg tenker ska vi göra om allt är... så kommer det ju vara ännu längre.
Ja, jag tänker det är svenska Yles en fel att vi inte är förnöjda med valgen. Det är mangel på valgmöjligheter.
Jag trycker på knappen, nu räcker sparandet då.
Ja.
Ja.
Resultat. Underskott på 1,4 miljarder. Osthyvlare är personlighetstypen vi fick. Du ska ner mycket i servicen och eller höjde skatterna. Men mycket blev ogjort. Dina åtgärder räckte inte för att göra finansministeriet nöjt, men det var kanske inte ditt mål heller.
Nej, att hålla den onöjd skulle jag vilja säga är vårt mål.
Så drabbas befolkningen. Du inför en stor höjning av skatterna för löntagare och pensionärer. Staten får 2,4 miljarder mer, men folket känner av den skärpta beskattningen i sina plånböcker och konsumtionen minskar. Det är kul att de tror på... liksom långsiktiga effekter av statens ekonomiska beslut så länge det gäller statens intäkter.
Ja, men
det är verkligen vedertaget av exakt alla nationalekonomer att skattesatser påverkar den ekonomiska aktiviteten, men statens utgifter gör det absolut inte, utan det är bara som en privatekonomi rakt igenom.
Ja, alltså vad är det värsta som kan ske hvis man avskaffar sykehus och skolor?
Apropå det, om de statliga utbildningsbidragen skärs ner blir det kämpigt för kommunerna att organisera utbildningen. De stänger lokala skolor och byskolor, och särskilt på landsbygden. Till skillnad från alla byskolor i städerna då. grupperna måste bli större. Och så till sist... Du tar bort bolagens skattelättnader helt och hållet. Om risktagandet inte är värt det, föds inte många framtida företag och eventuella framgångssagor. Vänsterpartierna och finansministeriet har föreslagit att skära ner på förmånen.
Och nej, men alltså, vad ska man göra utan småbrukarskapet?
Ja, det är oklart.
Vem ska utveckla apper som löser 0,2 problemer och skapar 5 nya.
Ja. Ja, men det är ju verkligen, det är ju verkligen faran som föds i och med att Finlands liksom moderna ekonomiska genombrott byggde helt och hållet på IT-sektorn. Det är verkligen ett Reddit-land rakt igenom. På ett sätt som jag tror att inte ens Sverige är.
Ja.
Det är väl världens mest online-land, har jag fått för mig.
Ja, det tror jag väl, va? Uppenbarligen på flera än ett sätt.
Ja, alltså... Detta är landet som är ansvarig för Linux.
Mm. Vilket väl säger allt. Ja, nu tog detta upp en ganska rejäl tid.
Ja, men jag tänker, vi behövde nog inte mitt content om att vara arg på Johan Persson. Vi fick bli arg på andra grejer istället.
Ja, och jag misstänker att alltså relationen mellan Norge och Ryssland kommer inte till att så drastiskt förbättra sig för nästa vecka, så vi kan snacka om det en annan gång.
Ja, så vi nöjer oss för denna veckan helt enkelt.
Ja, vi kan väl
konstatera att Finland som land är bortom räddning. Vilket vi i sig har vetat ända sedan de plötsligt fick 70% i majoritet för NATO.
Ja, så jag vet inte om det är... Jag vet inte om det är omöjligt att rädda, men är det värt det?
Också en öppen fråga.
Det gick åt helvete. Ja, det enkla svaret är väl att säga 1809, men cirka 1200 kanske ett rimligare svar.
Ja, precis. Lally skulle aldrig ha dödat biskop Henrik. Då hade allt löst sig.
Alternativt, han skulle dödat svenskarna som kom och hämnade biskop Henrik lite bättre.
Ja. Alternativt gick det till helvete i 1918.
Ja, jo, det är ju riktigt.
Det är också ett perspektiv, ja. Ja, nej. Liksom varje vecka har du som lyssnat på Bröder Folkens podd. Det hade varit konstigt om det vore annorlunda.
Vänt. På Wikipedia-artikeln för den finske borgerkrigen,
ja, ja.
Står det att britterna slåss för de röda?
Ja, det fanns något brittiskt regemente som sattes in i typ Murmansk mot de ryska bolsjevikerna som... Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till, men på något sätt så slutade det med att de bytte sida och gick med de finska röda. De kallades The Royal Reds.
Nice. Där finns det ju en sån... Där finns det en film. Ja. Men jag känner att vi har en grej till att göra. Det är veckans ambassadcheck.
Ja.
Du hade någonting där, Grime.
Naturligtvis.
Ja, selv om vi inte räcker hela grejen om att Norge utvisar russiska diplomater, så tänkte jag att vi kunde läsa någon av anmälelserna på den russiska ambassaden i Norge som har 1,5 stjärna på Google Maps.
Ja.
Äntligen lite content.
Här är en person som gav dig 5 stjärnor och skrev: hyggliga folk, god uppföljning, rask behandling.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det låter rimligt.
Så kommer det ett par ettstjerners anmälelser här med text som ger mig diktaturvibber. Representanter för en terrorstat och enkelt och grejt svin.
Ja.
De flesta anmälelserna här har ingen text.
Det tycker jag är svagt.
Ja. Ska det vara rar dock till att
recensera saker på Google Maps?
Ambassader av alla städer.
Ja, alltså, jag läser recensionerna. Everything was fast, quite good service. Det tycker jag är en rimlig recension. Det är om det nu var bra service såklart då.
Ja. Jo, visst, men det är ju sånt som folk som eventuellt ska söka sig till ryska ambassaden i Oslo behöver veta.
Ja, Sen vet jag inte om vi behövde Steffen C's "Please go away", utropstecken, utropstecken.
Riktat till Ryssland då, som land.
Ja,
uppenbarligen är diplomatiska förbindelser dåligt.
Ja, ellers den tyrkiska ambassaden i Oslo har också ganska blandade anmälelser.
Okay.
De tar tydligvis inte telefonen. Ser det ut som?
Nej, men det är rimligt klagomål.
Ja.
Jag uppskattar ändå liksom någon sån norsk internetboomer som verkligen, verkligen hatar Turkiet, men inte av de uppenbara anledningarna, utan för att han en gång försökte ringa dit och fick röd lur. Ja. Men vi rundar av helt enkelt.
Vi gör så.
Ja, vi kan väl det.
Ja, du som lyssnar har lyssnat på Bröder och Folkens podd. Du vet var vi finns. Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Hej. Hadda.
Taskin tuli laulettavaks. Tuli laulu pitkä tää. Kun työläiset on marsimaassa. Sävelilmoin lennättäen. Tahtu rautanen on aate kuolematon. Järjestämme tää hurraa, ensi järjestämme tää hurraa, hurraa. Satankertaisen kaiunsen saa. Vunit våra stämmorska ljuda kamrat, och hör här vår långa sång. Hör trampet från arbetarnas långa marsch, hör vårt budskap i denna sång. Vilja, järnskott och evig är i din. För vår avdelning sjung hurra. För vår avdelning sjung hurra, hurra. Ett hundrafalt eko ni hör. I Haparandabladet där skäller man på oss för vår protest mot en torftig lön. Men i vår kamp står vi fast och med strejk ska vi slåss. Så vi bär våra huvuden högt.
Vår vilja är järnskott och evig är i din. För vår avdelning sjung hurra. För vår avdelning sjung hurra, hurra. Ett hundrafalt eko ni hör.
Vår avdelning smittes till stål av vår sång vid fascisternas splittringsförsök. Trälar har vi varit, men vår kamp är igång. Nu vi reser oss mot herrarnas förtryck.
Vår vilja är järnskott och evig är i din. För vår avdelning sjung hurra. För vår avdelning sjung hurra, hurra. Ett hundrafalt eko ni hör.
En ensam fascist, han vill gärna bli fler. Han värvar och snart är de tre. Snart är Hockanen på plats och herra Antela. Och bugar gör broder Rantama.
Men vår vilja är järnskott och evig är i det. För vår avdelning sjung hurra. Och om brödet tar slut för kamraterna, då hjälps vi gemensamt då.